Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Persson, varmt välkommen hit.
Tack.
Kul att se dig igen. Det var ju ett tag sedan vi sågs i din kanal. Så jag är inte lika starstruck den här gången. Men första gången vi sågs var faktiskt lite starstruck. Och det är ju för att du var ju en av mina allra första förebilder inom debattörer som jag inspirerades av på gymnasietiden. Då. Vill du berätta lite om hur vi sågs första gången?
Ja, det var ju hos en gemensam kompis som också är dissident för övrigt. Så det var ju lite dissidentsträff där, kan man säga.
Ja, men glöggmingel var det, va?
Glögg var det, ja.
Och jag kände ju igen dig direkt då, och vi kom ju på att vi hade hörts ganska exakt 10 år innan. Då jag hade mejlat dig när jag gick på gymnasiet.
Du mejlade ju en jättebra berättelse till min blogg. Genusnytt hette den, som jag tog in. Skitbra var det.
Ja, minns du vad den handlade om?
Nej, jag har faktiskt glömt bort det. Men det var någon feministisk dynga som du hade råkat ut för i skolan.
Ja, det var den här kursen som... Det var någon kurs som... självhjälpskurs eller vad det var, som bara var för tjejer. Som jag... tyckte det var lite konstigt, 16-17 år som jag var, så mejlade jag dig om det. Och sen så tog du upp det på bloggen. Och jag hade ju följt dig ett tag, sett dina debatter på YouTube och så. Tyckte att du var ju också den enda som kritiserade genus och den här typen av saker i offentligheten. Sen var det ju väldigt många som tyckte så i tystnad, men du var ju någon som vågade säga något om det. Och dissident är ju ett ord som du... använder om dig själv också. Ja. Hur gick det till att du blev dissident?
Alltså det här dissidentskapet, man kan väl säga att det började då egentligen med min genusdebatt. Före det så debatterade jag också politiska saker, men då strök jag media med hårs. Personlig integritet kämpade jag för innan. Jag tycker samma sak där, men det var jag tvungen att ge upp. När jag till slut insåg att svenska folket skiter fullständigt i sin personliga integritet. Och det går inte att rädda de som inte vill rädda det. Men då älskade ju media mig, PK-media. Och sen så började jag kritisera feminismen då. Och då, ja, då vände det från kärlek till hat över en natt hos media, förstås.
Skulle du säga att det är... Var det svårare då att kritisera feminism och genus än vad det är idag? För jag har känslan av att det var väldigt, väldigt mycket av en helig ko då, vilket det ju lite är nu också. Men nu är det mycket mer bara eliten som tycker så och inte längre...
Jag vet inte hur det har utvecklats. Alltså, jag har ju ingen kontakt med PK-media längre. Nej. Jag skiter i dem och de skiter i mig. Så man sitter väl där och hatar på sin kammare.
Ja, som det ska vara kanske. Och du var ju också en symbol för den vita kränkta mannen. Var ju en grej som de körde hårt på, den sidan. Och det fanns ju en Facebookgrupp på den tiden när Facebookgrupper var väldigt stora. Och det var ju också något som hänvisades till hela tiden under min gymnasietid. Kommer ni ihåg den gruppen och den tiden?
Ja, de gjorde en karikatyr på mig.
Ja, exakt.
Först snodde de en bild som var min och använde. Och då sa jag till, ni får inte använda mitt foto. Då hånar de mig för det, för att haha, det var jätteroligt. Men så ritade de en karikatyr istället. Och så gjorde de ju en teaterpjäs där de hånade mig också.
Jag sa inte så mycket. Vad heter den?
Ja, det var något med kränkt man, tror jag.
Ja. Och nämnde de dig direkt eller fattade man?
Nej, det var massor med anspelningar. Ja, det var inte mitt namn. Det var allting förutom mitt namn.
Ja.
Och så slutade pjäsen med att jag sög på min mammas tuttar.
Ja, just det. Det var ju smakfullt.
Det är patetiskt, det är ju rätt ord.
Ja, verkligen. Vad tror du gjorde att du blev ett sånt ja, men target? Var det att du var i princip den enda som vågade på den tiden?
Alltså jag svor ju i kyrkan.
Ja.
Det var ju religion, den där feminismen. Och det är ju ganska mycket religion fortfarande. Men det var nog ännu mer då. Så de blev ju helt förbannade och tänkte, den jäveln ska vi knäcka.
Hur var den här tiden, om vi pratar ungefär, när var det i gymnasiet? 10 år sedan ungefär? 12 år sedan?
Ja.
Hur var tiden och hade du hopp? Och,
ja, alltså i början hade jag faktiskt hopp. För jag var så oerhört naiv. Så jag trodde först att om man bara lägger fram argument och fakta på ett logiskt strukturerat sätt, då kommer man att vinna det här. Det är bara att visa liksom, så här är det. Men så upptäckte jag ju efter ett tag att argument och fakta skiter de ju fullständigt i. Det har noll värde. Man kan argumentera hur mycket som helst och hur rätt som helst. Man har ändå fel, tycker de. Så det är omöjligt att vinna över dem.
Ja.
Det går inte. Det är en religion.
Vad var det som drev dig ändå att fortsätta?
Alltså jag var så förbannad. I massor med år hade jag ju upplevt det här hatet mot den vita mannen. Eller ja, mannen, pojkar, killar, allt manligt som bara var skit och bara skulle kritiseras hela tiden. Och jag gick ju och retade upp mig mer och mer på det där och till slut kunde jag inte hålla mig. Och jag hade ju en viss vana då vid att debattera och skriva böcker och vara i media och sådär eftersom jag hade hållit på med andra ämnen. Så då, ja, jag hade en färdig medialista, jag kommer ihåg, massor med e-mailadresser. Och då när jag skulle lansera det var min första bok som kritiserar feminismen, Mansförtryck och kvinnovälde, hette den. Den finns fortfarande som gratis pdf, det är bara att googla. När den skulle lanseras då skickade jag ut till den här medialistan, massor med e-mailadresser till journalister. Och det tog ju 5 minuter alltså så började. Så exploderade.
Mm.
De hörde av sig och de var ju chockade då. Att någon dum jävel dristar sig till att kritisera feminismen.
Var det massmediatidningar och så? Eller?
Ja, det var ju vanliga medier. Ja. Alternativmedia fanns ju knappt då, skulle jag säga. Utan det var helt vanliga medier. Det var TV och Radio, Expressen och DN och de vanliga skurkarna, höll jag på att säga.
Mm. Och vad var deras... Kom de med kritik eller hur var deras approach?
Alltså i steg ett då ville de ju bara intervjua mig för de tyckte väl det var spännande och anade att det skulle generera klick och sådär.
Just det.
Men sen kom ju kritiken kom ju snabbt och hånet kom ju också snabbt.
Mm. Och en och annan ledare säkert som...
Ja. Och det var ju många som var, alltså inte kritiserade mig sakligt utan nöjde sig med bara hån.
Just det.
Väldigt låg nivå.
Ja. Hela den här vita kränkta män-gruppen och allt som var kring det där, hela den kulturen eller man ska säga, som fanns från vänsterhåll, som man fortfarande ser tendenser av idag genom vissa Instagram-konton och sådär. Det var ju väldigt sällan det var några sakliga argument, utan det var ju bara man tog något ur sitt sammanhang och bara raljerade kring det och sen hängde hundratals människor på i raljerandet, men det var ingen som faktiskt svarade på någon på något argument.
Nej.
Eller på något eget argument eller
när jag säger man kvinnor är inte förtryckta och det finns skäl till löneskillnader och sådana där saker, det var bara ha ha ha.
Exakt.
Hör på gubben, hör på den vita gubben.
Ja. Exakt. Den vita kränkta gubben.
Ja. På den nivån var ju. Någon tidning skrev att jag borde köpa suspensoar.
Ja.
Vilket argument då?
Det är så intressant det där. För att det är så ofta som... dels så är ju manlighet negativt. Enligt de här personerna. Och det är inget eftersträvansvärt. Och det är toxiskt i de flesta fall. Och det är... män ska gärna bli mer som kvinnor och inte vara traditionellt maskulina och så vidare. Men samtidigt så är alltid det första de hånar är att man skulle vara omanlig. Det är ju exempelvis att du då är så skör att du behöver suspensoar eller att nu för tiden så är ju incel ett vanligt förekommande förolämpning. Och allt det här är ju på något sätt att shama Men för att de då inte skulle vara traditionellt maskulina. Men samtidigt så är det de själva som säger att traditionell maskulinitet är negativt.
Ja.
Så de slår ju lite...
Oerhört motsägelsefullt.
Ja. Hur kommer det sig att du är tillbaka i offentligheten nu sedan ett tag? För du har gjort lite av en comeback, kan man säga.
Ja, att jag lämnade genusdebatten, det berodde ju på att de började ge sig på min försörjning.
Mm.
Det är så de jobbar. Alltså de här PK-människorna och vänstern och vad man nu kallar dem, de använder ju nästan aldrig argument, utan det handlar ju om livskrossande. Man ska krossa livet för sina motståndare. Och det effektivaste sättet, det är ju att ta försörjningen från dem. Och så, jag och min fru, vi drev ett företag då. De började ju ge sig på våra kunder. Och jag märkte att hoppsan hoppsan, här står jag snart på bar backe. Så att, det var därför jag slutade. Och att jag återupptog den politiska verksamheten sen efter ett antal år. Det var helt enkelt för att vi av olika skäl hade lagt ner det här företaget.
Mm.
Så då blev jag fri liksom, utsläppt ur en burk.
Just det. Skön känsla på något sätt ändå, kan jag tänka mig.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut. Det är ju fruktansvärt hur de håller på med livskrossande. Man ska ta ifrån motståndarna deras försörjning, deras vänner, deras släktingar. De ska sitta ensamma på bar backe och gråta. Det är liksom deras mål. Så fort någon går emot deras agenda.
Då har du blivit utsatt för drev och även på något sätt fått ta konsekvenser av det. Och det är ju också det, skräcken för det som gör att väldigt många inte vågar uttrycka sina åsikter eller opinionsbilda. Eller folk som kommer fram till en ofta när de har druckit lite och säger att det var bra att du... orkar, bra att någon gör det här. Jag själv har för mycket att förlora, så jag kan inte, som att vi andra inte skulle ha något att förlora. Men vad har du att säga till folk som har vettiga åsikter, sitter på dem och inte, fortfarande inte vågar uttrycka dem? Har du något du vill säga?
Det skulle ju vara lätt att säga, öppna mun för fan, tala ut.
Mm.
Men alltså, man måste ha respekt för vad man kan förlora. Och det är inte så lätt att begära av människor att de ska offra hela sin försörjning och sin vänkrets och sin släkt. Så att det där är en svår situation. Vad man åtminstone kan göra, det är ju att göra rätt på valdagen.
Mm.
För valhemligheten finns ju fortfarande kvar. Och då kan man ju notera att de allra flesta, de agerar ju inte ens då. Det har jag ju svårt att förstå.
Ja. Men då tolkar jag det som att du ändå tycker att man ska rösta. För det finns ju också många som inte är jättelångt ifrån oss politiskt som säger att det spelar ändå ingen roll vad man röstar på. Allt är redan förutbestämt.
Ja, det håller jag inte med om. För det första så är det ju, bland de etablerade partierna så är det ändå vissa skillnader. Och räknar man in SD bland de etablerade partierna, då är det ju ganska stora skillnader ändå i hur bra och dåliga de är. Och sen finns det ju partier i marginalen. De kan vara väldigt intressanta som trots att de inte har kommit in i riksdagen än. Så det argumentet köper jag inte.
Nej. Jag tycker också att det är lite av ett svart piller om du känner till termen. Det är lite väl mycket att sprida uppgivenhet när man pratar på det sättet. Att det spelar ändå ingen roll eller allt är redan förutbestämt. Alltså, det mesta spelar ju ändå roll.
Det är klart
även
det
om
är.
Det är små marginaler.
Det är ju ganska stor skillnad ändå på dagens riksdagspartier. Medan SD och Vänsterpartiet så är det ju faktiskt väldigt stora skillnader.
Mm.
Och tar man in ekvationen då, partier som Medborgerlig Samling och Alternativ för Sverige till exempel, då blir det ju ännu större skillnader. Så nog fasen kan man få som man vill i de flesta fall, skulle jag vilja säga.
Vill du berätta vad du själv röstade på?
Jag röstade på SD.
Yes. Och var det mer av en taktikröst eller ren ideologisk röst? Eller hur skulle du säga?
Alltså det var väl en kombination av att dels vilka som har reell möjlighet att påverka, vilket jag visste att de har. Och ideologi. Alltså bland de partier som jag då bedömde kommer in i riksdagen så är det ju stor skillnad på SD och de andra partierna i grad av PK-aktighet. Även om SD inte är perfekta på alla sätt, långt ifrån. Men det viktigaste där tycker jag att SD är de enda som visar att de på allvar har förstått de enorma problem som vi får av massinvandringen. Det märker man ju att de så kallade borgerliga partierna, de är kanske lite mer invandringskritiska än vänstern, men de har inte förstått problemet på djupet.
Finns det något annat parti du övervägde som är i riksdagen att rösta på?
Nej.
Nej.
Absolut inte. Jag kan nämna då att från början var jag moderat.
Mm.
Jag har varit moderat nästan hela mitt liv. Större delen av mitt liv i alla fall. Och det är för att jag älskar frihet och avskyr socialism. Men sen flipprade ju Moderaterna ur och tappade förståndet. Så numera avskyr jag Moderaterna.
Var det under Reinfeldt-eran eller?
Ja. Ja. Riktiga svikare. Mm. Och den här nuvarande Kristersson, han är lite bättre, men han är den taktiska jävel. Alltså, han har inte förstått på djupet vad våra samhällsproblem handlar om. Och han är mest intresserad av sin egen makt.
Mm. Jag har ju bara röstat i 3 val blir det nog. Men första valet när jag var 19 eller något sånt. Det var slutet av gymnasiet eller om jag hade precis gått ut. Så då röstade jag Moderaterna också. Sen när Kristersson blev partiledare så var precis innan en debatt 2018 så tänkte jag under den här partiledardebatten så kom de ökande våldtäktstalen upp då. Så frågade de partiledarna vad det berodde på, vad de trodde. Och jag menar, Sjöstedt pratade om något om klassklyftor och Löfven pratade om LAS eller något sånt där. Och liksom det, jag hade inte räknat med något vettigare från det hållet. Men när det var Kristerssons tur så tänkte jag, kom igen nu, gör så att jag kan rösta på er det här valet. För jag var väldigt nära att inte göra det. Och han svarade något i stil med, vad det beror på kan nog ingen svara på, men vi måste göra det här och det här. Och jag tänkte att
det är så jävla fegt, så jävla svagt. Man känner ju bara förakt.
Exakt. Och jag, det var precis det jag tänkte, att det här går inte. Hur ska jag kunna rösta på någon som inte ens kan svara på det? Och den enda som svarade någonting i närheten av sanningen var ju Jimmy Åkesson. Så där och då så tappade Moderaterna mig också. Och de hade inte behövt göra det om de bara hade, de kanske hade gjort det senare ändå. Men just där och då så ville jag inte rösta SD. Jag var fortfarande där att det var så här, nej men det känns inte bra av någon anledning. Förmodligen för att man hade indoktrinerats. Men där och då tappade de mig också.
Mm.
Om vi går tillbaka till Drev lite igen. Har du några tips eller råd kring hur man ska hantera en sån grej? Eller är det svårt att ge några allmänna tips? Eller hur skulle
tips
du...
alltså, hur man hanterar Drev beror på vilken personlighet man har. En del skiter i det bara, en rycker på axlarna. En del kanske blir helt knäckta och det finns väl mellanting. Alltså, jag tog ju aldrig till mig Dreven. Det enda som bet, det var ju när de började förstöra min ekonomi.
Mm.
Men själva förtalet så att säga, det struntade jag fullständigt i. Men jag kan ju förstå att alla kanske inte kan slå ifrån sig lika lätt.
Nej.
Sen så tyckte jag, alltså jag tänkte ju hela tiden så här i tv-debatter och liknande, att varje gång det kom något riktigt vulgärt påhopp, då jublade jag inom mig. För då tänkte jag, ja, där satt den, nu har jag vunnit den här debatten.
Mm.
För den som blir låg och vulgär i en debatt, den har ju omedelbart förlorat. Det hände massor med gånger och varje gång blev jag lika glad. Och då, när de hoppade på mig riktigt vulgärt så där, då blev jag så glad att bli ännu lugnare, ännu artigare så där. Och det provocerade dem, så blev de ännu argare och gjorde bort sig ännu mer, så det var riktigt kul många gånger.
Var det här i debatter som var i tv och så, eller på
text? Ja, typ tv, radio.
Ja. Det är ju, det funkar faktiskt ofta. Jag har många gånger gjort det omedvetet, att man blir nästan fascinerad av hur mycket den andra sidan spårar ur. Och det har inte bara varit politiska debatter, det kan ha varit inom relationer eller vad som helst. Man blir lite förbryllad över hur mycket motparten spårar ur, och så blir det nästan lite underhållande. Och det gör att man själv blir liksom man ser nästan fascinerad ut och lite road ut, och då blir de, utan att jag ens har haft uppsåtet, så blir de ännu mer provocerade av att man är road av det. Och då får du ju det här, den effekten som du säger, att de spårar ur ännu mer.
Så det är mitt råd då, att försöka uppnå den där situationen.
Mm. Ja, när det blir roande så att säga.
Ja, provocera dem med din lugnhet.
Jag brukar tänka så här, back in the day, om vi går väldigt långt tillbaka när vi behövde slåss fysiskt för överlevnad eller jaga eller den här typen av saker, eller man blev attackerad av en annan stam eller de här grejerna. Jag brukar tänka att allt som vi som uttrycker kontroversiella åsikter överhuvudtaget utsätts för nu. Jag brukar glädjas åt att det här är ju ingenting jämfört med vad människan har behövt göra en gång i tiden. Så om det kommer ett drev eller anklagelse eller så, det är bara att tänka att jag har åtminstone inte ett svärd i handen som jag måste slåss för mitt liv för. Utan det här är ju faktiskt lite av nutidens fysiska kamp för överlevnad. Lyckligtvis är den ju inte fysisk nu, utan det kan vara bra att se det som ett test att om inte jag klarar det här, hur skulle jag klara mig på den tiden? Ja, så att säga.
I grottorna.
Exakt. Vilka frågor skulle du se är de absolut viktigaste frågorna idag, politiskt då?
Jag tycker i första hand massinvandringen, som är en ödesfråga. I andra hand lite efter, men också enormt viktig, klimathysterin. Och sen är det identitetspolitiken som är fortfarande stark. Det här har, där det ingår feminism som en underavdelning, men det är också hatet mot de vita. Och hyllandet av icke-vita då. Och så det här att dela in folk i olika kategorier. Sortera in dem beroende på vilken makt de anses ha, hur usla eller hur fantastiska de anses vara. Det är ju sjukt det där. Mm.
Jag såg senast jag delade det på Twitter också. Jag såg senast här om dagen partiet EFF i Sydafrika hade samlat ihop kanske 100 000 människor på en fotbollsarena eller något liknande. Och stod och dansade och skanderade kill the boer, kill the farmer. Har du sett det?
Ja, jag har sett det.
Och jag skrev det också på Twitter, att hur tror ni reaktionen hade varit om 100 000 vita hade samlats var som helst i världen, det hade kunnat vara hur off som helst, och skanderat det här och släppt det klippet. Mm. Var tror ni konsekvenserna hade varit? Alltså hela världen hade ju stannat upp i flera dagar minst och bara pratat om det här.
Ja.
Men nu när det är direkt uppmaning till mord på vita, shoot to kill sa de också, direkt uppmaning till mord på vita, så är det ingen som, alltså jag lovar att gemene man på gatan har ingen aning om det här ens.
Och där har du identitetspolitik tillämpad.
Mm.
Precis, jättebra exempel på identitetspolitik. Eftersom de är svarta och de ska mörda de vita, så är det inga problem alls.
Nej.
Det är ju sjukt. Och där det... vill jag, ja förlåt.
Nej, det är
inget av de etablerade partierna, inte ens SD, protesterar emot den här identitetspolitiken. Och att de borgerliga, så kallade borgerliga som jag kallar dem, det kan vi ju glömma. De spelar ju med, tvärtom spelar de ju med i det här. Men vi pratar ju om olika partier, då finns ju Medborgerlig Samling. Och de har ju utvecklat ett anti-identitetspolitiskt program. Och utsett en anti-identitetspolitisk talesperson, Anna Danieli heter hon. Så det är ju fantastiskt, vilken medvetenhet. Där ser man ju vilken avgrund det är mellan ett medvetet parti som Medborgerlig Samling och de här traditionella slentrianpartierna som bara spelar med i PK-dårskapen, som inkluderar de så kallade borgerliga partierna.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Medborgerlig samling upplever jag lite som lite för lite nationalistiska för att kunna göra en vettig samhällsanalys idag. Håller du med om det?
Ja.
För jag tycker också att de är på de frågorna är de lite PK.
Jag tycker faktiskt. De är jättebra på vissa områden. Mm. Demokratifrågor som de kallar det. Och jag intervjuade deras skolpolitiska talesperson en gång och det var ju... Ja, fantastiska saker han sa och föreslog. Mm. Men jag håller med dig om att de i mitt tycke så tar de inte tillräckligt mycket på allvar problemen som massinvandringen ger.
Nej, exakt. Och även demografisk förändring och den här typen av saker som ju är jätte kontroversiellt att prata om trots att det är faktum. Jag håller med om att de säger väldigt mycket. Jag har ju även intervjuat Ilan Sadé, deras partiledare. Jag tycker att de säger väldigt mycket bra, definitivt mycket bättre saker än de flesta riksdagspartier gör. Men de är lite PK och det är de får se som en uppmaning till att våga lite mer faktiskt.
Gör samma analys där.
Och du berättade om klimathysterin också. Vill du utveckla det lite, vad du ser för problem med den?
Alltså, man håller ju på att montera ner vårt samhälle på väldigt lösa grunder. Och det kan ju kommer ju få fruktansvärda konsekvenser. Alltså det handlar ju om fattigdom. Alltså vi kommer ju få det betydligt sämre. Och de som fattar beslut om det här, de har ju så höga löner och pensionsavsättningar och förmåner. Så de kan ju fortsätta och leva väldigt gott. Men vanliga människor som lever på marginalen... Och de får det x procent sämre så kan det ju slå väldigt hårt. Mm. Så att jag tror inte på de här skräckskildringarna om jordens förestående undergång.
Vad tror du att, Greta har några poänger eller vad tror du hon är för typ av projekt eller vad man ska säga?
Så hon verkar ju vara skapad av andra krafter. Alltså det är ju otänkbart att en så ung person som hon var när hon började skapar hela den här mediala succén av sig själv. Mm. Utan hon hade väl föräldrar och andra som liksom förde fram henne. Och sen tycker jag det är väldigt svagt av världsledarna, påven och presidenter och över hela världen ber att få träffa en skolunge. Mm. Det är ju bara för att showa liksom och visa, jag är minsann PK. Det är ju patetiskt. Och det visar återigen hur svagt etablissemanget är. Inte bara i Sverige utan hela västerlandet.
Det blir ju ofta också väldigt tydligt vad som är det rätta just nu. Jag menar, ett tag så var det ju, du var tvungen att hylla Greta för att du skulle komma någon vart egentligen. Om du inte gör det så är ju det... ett statement i sig. Precis som nu är vi väl mitt i Pride-veckan. Det känns som att det är Pride hela tiden så jag har svårt att hålla koll på när det är. Men nu när vi är mitt i Pride-veckan så är det ju de stora företag som inte går med på... Eller vi säger att någon bara inte skulle ha en Pride-flagga den här veckan. Då är ju det ett statement i sig. Och då kommer ju de riskera att bli ifrågasatta för att de... hatar homosexuella eller hur de nu väljer att lägga fram det. Ja. Samtidigt som den flaggan betyder hur mycket mer saker som helst ideologiskt.
Det är ju politiserat det där, det är ju det som är problemet. Mm. En stark vänsterdragning.
Jag tycker just med Pride har de ju lyckats så bra därför att dels så är det en regnbåge, vilket barn och så tycker ju, det är ju kul med färg tycker ju de. Vet de inte vad liksom flaggan är så det är väl jättekul att vifta med en regnbågsflagga. Alltså alla barn gillar ju färger oftast. Och dels så har de lyckats sprida hos den stora massan att den här flaggan betyder att man är för allas lika värde och inget annat.
Ja, det är ju sjukt.
Och det är klart man är för allas lika värde. Och om du inte är för det så är du en hemsk person. Mm. Men den här flaggan står ju för så mycket mer, vilket de har lyckats gömma under den flaggan.
Så är det.
Och pusha ut till allmänheten och göra till någon mainstream.
Ja.
Sak som inte är politiserat. Fast
och därför tycker jag det är så svagt av Ulf Kristersson som han nu hänger ut den här från Rosenbads balkong. Och bara för att visa hur jag är inne i bängen PK. Ja, jag är minsann jätte-PK. Det är svaghet, brist på analys, brist på medvetenhet. Det visar att Ulf Kristersson och hela det andra gänget i det politiska etablissemanget, de bara glider med. De står inte för något, de kämpar inte, de tänker inte. Man känner bara förakt.
Hur ser du på den här termen toxisk maskulinitet som vi var inne på lite tidigare?
Alltså det är ju ett feministiskt kampslagord som en del i manshatet. Något annat är det ju inte.
Skulle du säga att manlighet i sig är det bra eller dåligt?
Ja, naturligtvis. Varför skulle det inte vara bra? Mm. Manlighet är bra, kvinnlighet är bra. Mm. Naturen har skapat två kön av en mening. Och båda är jättebra och jätteviktiga. Och de är olika. Mm. Och ska vara det.
Vad skulle du säga att riktig manlighet är?
Alltså det där, riktig manlighet. Alltså... Jag skulle vilja börja då med att tala om feminiseringen av samhället idag. För det har väldigt mycket att göra med det här. Jag menar att många av våra samhällsproblem beror på feminiseringen. Och då är det ju så att vi är samma biologiska varelser nu som vi var på steppen och i grottorna för massor med, jag vet inte hur många år sedan det var. Och då handlar det ju om överlevnad. Så då krävdes det styrka och mod för att gå ut och slå ihjäl bästar och släpa hem och försvara stammen mot fientliga stammar och liknande. Och för det så utvecklade då naturen det ena könet till att få styrka och mod. Och sen behövdes det också att avkommorna skulle överleva. Och då utvecklade naturen det andra könet till omvårdnad, omtanke, ta hand om, lite tycka synd om sådär. Och det var ju för att optimera artens överlevnad. Men när man då i nutid så har ju den ena halvan blivit ful som en konsekvens av feminismens könskrig mot männen. Så allt manligt, allt traditionellt manligt, inklusive den här manliga hårdheten som ingick i naturens plan, en viss tuffhet, det är bara fullförklarat, det är bara avskaffat. Och då är det bara det här mjuka kvinnliga kvar, tycka synd om mentalitet, vårdinstinkt. Och när det i längden tillämpas på ett helt samhälle, då faller hela samhället. Och där är vi nu, det är därför polisen inte klarar av att hantera de brottsliga. Det är därför skolan är bara kaos, för ingen slår näven i bordet. För att om en lärare till exempel tar tag i en unge och leder ut den i korridoren, alltså klassiskt manligt beteende, slår näven i bordet och ser ifrån, då är det, alltså han blir ju åtalad, han blir polisanmäld och får sparken. Det är på grund av att samhället har feminiserats, och det är ju förödande. Så feminismen, de har fått som de vill på så sätt att manligheten är fullförklarad och till och med till väldigt stor del avskaffad, alltså de här egenskaperna. Och det är en stor förklaring också till att Sverige håller på att rasa samman. Vilket i förlängningen kommer att drabba kvinnorna ännu mer än det drabbar männen. Därför att de är våldtäktsoffer och sådär. Så det slår tillbaka. De kommer att ångra sig. Men då är det så dags.
Skulle du säga att det egentligen är brist på manlighet som är toxiskt och inte verklig manlighet?
Alltså, våra samhällsproblem nu beror på till stor del på brist på manlighet. Precis så är det. Mm. Ja, men ta massinvandringen. Det är ju frapperande vilken enorm mesighet vi som land visar mot alla de här som kommer. Och nästan alla är ekonomiska migranter och de låtsas av flyktingar. Vi går på, vi går på allting, låter oss lura och bara tycker synd om. Och så sitter det 25-åriga karar i knät på någon fritidsledare och låtsas vara barn. Det finns ju bilder på sånt och alla bara spelar med i charaden. Alltså, med klassisk manlighet så hade det aldrig gått. Håll käften, det där går jag inte på. Alltså, så, det är vad som krävs. Och så var det ju förr. Den manliga tuffheten fanns i det gamla bondesamhället. Och den har alltid funnits fram tills ganska nyligen och nu är den avskaffad. Och så går samhället käpprätt åt pipsvängen också.
Vi får hoppas att den här cirkeln slår runt snart, den som säger att weak men create hard times och så vidare. För vi...
Den är jättebra. Du får gärna säga allihopa där.
Det är alltid en utmaning. Alltså, men det här weak men create hard times, där vi är nu då förmodligen. Hard times create strong men. Strong men create good times och good times create weak men. Ja. Och så går det runt.
Och så går det runt.
Och det är väldigt tydligt vad vi är nu. Det är nästan läskigt hur tydligt det är vad vi är nu. Och precis. Det är ju vid att weak men håller på att create väldigt hard times.
Ja.
Som jag tror vi bara sett början på tyvärr.
Ja.
Bra, då är vi på sluttampen av det här. Men kanske det roligaste enligt många. 50-50-frågorna som jag kallar det. Och jag börjar med att fråga, är du för eller emot dödsstraff?
Jag tror inte på dödsstraff. Jag tycker inte att det känns rätt. Däremot vill jag ha en mycket större hårdhet i polis, rättsväsende och inklusive fängelser. Jag tycker till exempel att det är patetiskt att vi håller på att bygga nya fängelser nu i Sverige för enorma kostnader. Vi kan ju hyra fängelseplatser i något u-land och varmt ställe långt bort för en mycket lägre peng. Och där kan de försmäkta, sitta 30 år i egyptisk fängelse. Det är nog väl så tufft som att vara död, höll jag på att säga. Det är ett straff som är verkligen tillräckligt hårt.
Det vore ju en fantastisk lösning faktiskt. Speciellt med tanke på att vi har alldeles för hög standard på fängelser här.
Och varför har vi hög standard? Och då är vi tillbaka på feminiseringen. Det är synd om dem.
Ja.
Det är ju patetiskt. Slå näven i bordet för fan och säga nu fan räcker det.
Mm.
Som karar i alla tider har gjort.
Det är faktiskt märkligt att den stora beslutsfattande massan inte kan komma överens om att det finns vissa brott där du inte längre förtjänar någon sympati överhuvudtaget längre. Att du har liksom förbrukat allt sånt. Och att det ska vara, ja men vadå, hur hade det känts för dig om du sitter i en cell hela livet utan det här och det här. Och du vet när man ifrågasätter varför de har PlayStation eller får träffa sin tjej och såna grejer. Mm. Ja men jag har heller inte våldtagit ett barn, alltså den här typen av brott. Men har man gjort det, då alltså... Det ska liksom inte finnas någon empati kvar.
Nej. Jag brukar säga att hårdhet är vår största bristvara i samhället idag. Och det hänger ihop med feminiseringen. Vilket i sin tur kommer av feminismen.
Den här har jag faktiskt aldrig ställt tidigare. Men det ska bli intressant att höra ditt svar. Matriarkat eller patriarkat?
Jaha. Alltså, jag förstår inte riktigt frågan, ärligt talat.
Nej. Alltså om du måste välja mellan en av dem, att samhället ska styras av ett matriarkat eller patriarkat. Du behöver inte tycka att något av dem är optimalt, men om du var tvungen att välja ett av dem.
Okej, då förstår jag frågan. Då vill jag ju först säga att jag tycker män och kvinnor är precis lika bra, precis lika viktiga. De är olika och de ska vara olika och de manliga och kvinnliga egenskaperna olika är precis lika viktiga. Om vi talar om samhällsstyrande, om jag nu måste välja, så skulle jag vilja säga att ett matriarkat fungerar inte. Och då blir det ju bara ett alternativ kvar. Och varför fungerar inte ett matriarkat? Jo, det hänger ihop med vad jag sa förut. Feminiseringen, tycka synd om, vårdmentalitet.
Jag tycker det var ett väldigt välformulerat svar, därför att som du säger, vi har ju väldigt olika egenskaper och på gruppnivå är ju män bättre ledare. Så är det ju. Och då är det alltid någon som kommer säga att jag känner en kvinna som är mycket bättre ledare än vad du någonsin kommer. Ja, det är jag helt övertygad om.
Folk kan inte skilja på gruppnivå och individnivå.
Det är helt otroligt att man ens behöver lägga de här brasklapparna. Men jag gör det ändå för att invändningsskydda mig så att säga. Men på gruppnivå så är ju män bättre ledare, och därmed så hade jag svarat som du gör. Men med det sagt, självklart om en kvinna dyker upp som har lika bra egenskaper så ska hon ha möjlighet också.
Jag stötte ju på det här när jag debatterade feminism, att folk klarar inte att skilja på gruppnivå och individnivå. Nej. Om jag säger en sån sak som, vilket forskningen har belagt hur tydligt som helst, att män är mer tävlingsinriktade och därmed mer karriärinriktade och därmed i större utsträckning blir chefer än kvinnor på ett naturligt sätt. Då är det alltid någon som säger, ja men min moster har en kompis som är kvinna och hon är minsann hur karriärinriktad som helst. Ja, men nu var det gruppnivå vi talade om. Mm. Så folk kan inte skilja på gruppnivå och individnivå.
Nej. Det är väldigt ofta man lägger tid på att behöva reda ut de här sakerna som egentligen är helt...
Och man helt måste ju prata gruppnivå när man för en samhällsdiskussion. Mm. För att få struktur på tillvaron.
Ja, exakt.
Man kan inte säga att alla är olika. Mm. Det är relevant med gruppskillnader.
Ja, många gånger. Och mönster och allt det där. Ja. Nästa fråga då. Demokraterna eller republikanerna?
Republikanerna.
Det var inte svårt.
Nej.
Det är bra. För det är ofta man, om man frågar folk från lite mer etablerade partier exempelvis, eller folk som representerar partier, även på högerkanten, som är, ja, men kallar sig borgerliga exempelvis då. Nu har jag sagt allt utan att säga vilka partier jag pratar om. Men de har svårt att svara på den här frågan.
Det är för de är så jävla rädda.
Ja.
För att demokraterna ligger nära PK-idealen än republikanerna. Republikanerna är mera åt det konservativa hållet och det är fulförklarat i Sverige. Mm. Och de politiska företrädarna är rädda och vågar inte stå för något.
Nej. Och det är många, exempelvis moderata kända namn som har bilder med Joe Biden under en valkampanj och den här typen av saker. Jag menar, ska vi inte ha någon svensk höger?
Högern har ju avskaffat sig själv.
Ja, definitivt.
Och det hänger ihop återigen med feminiseringen av samhället, skulle jag vilja säga.
Något som är aktuellt nu är ju NATO-frågan. Den har ju varit det ganska länge nu. Är du för eller emot ett NATO-medlemskap?
Jag är faktiskt ambivalent. Å ena sidan så tycker jag att Ryssland är ett väldigt vidrigt land som beter sig vidrigt. Och jag ser ett stort militärt hot från Ryssland. Och det talar då för ett NATO-medlemskap för Sveriges del. Å andra sidan så ser jag också risken att Sverige blir indraget i krig som inte är våra genom NATO-medlemskap. Så därför det är inte lätt att svara ja eller nej på den där frågan. Det bästa hade ju varit om vårt odugliga politiska etablissemang från båda politiska block hade låtit bli att lägga ner försvaret. Men se, det gjorde de, för de är så okunniga och obildade och korkade. Så de trodde att nu blir det aldrig mera krig, det behövs inget försvar. Fredrik Reinfeldt, den så kallade högerledaren, den så kallade borgerliga politikern, han kallar ju försvaret för ett särintresse. Mm, mm. Det är ju sjukt.
Ja, det är
så det bästa hade ju varit att vi hade haft vårt starka försvar kvar, men nu har vi inte det och då är frågan svår.
Jag håller helt med om att just att nedrusta försvaret på det här sättet gör ju också att man blir ett enklare byte. Precis som när man uppmanar kvinnor att lära sig vissa grunder i självförsvar och den här typen av grejer, så är det vissa som säger, ja men hur ska en kvinna övermanna en man? Men det är inte det, alltså om de skulle bli utsatta för ett våldtäktsförsök exempelvis. Det är inte det som är meningen med att kunna försvara sig, utan meningen är att du ska vara tillräckligt jobbig för att det inte ska vara värt att attackera dig. Och jag menar, skulle Ryssland gå in med allt de har i Sverige och verkligen bestämma sig att de kommer köra till sista blodsdroppen, det är klart att det ser inte ljust ut. Men det är inte heller det som är poängen med att ha ett försvar, utan det är ju att det ska vara tillräckligt ovärt att attackera för att de inte ska göra det.
Och att lägga ner försvaret, alltså, vilket de mer eller mindre gjorde, det är oförlåtligt. Alltså, det finns ingen hejd på hur dåligt gjort det är av de politiska ledare från båda block, observera, som har fått som förtroendeuppdrag att ta hand om vårt land. Alltså bara där faller det ju, i mitt fall då, förtroendet för Moderaterna.
Är du för eller emot abort?
Ja, jag såg den där frågan när du skickade mig förväg. Jag blev lite förvånad. Alltså jag, för mig är det självklart att abort ska finnas. Sen så är ju, alltså den stora frågan är ju hur långt in i graviditeten det ska vara tillåtet. Jag tycker ju själv att det inte är rimligt att abortera foster som är bebisar, alltså som är livsdugliga. Då är det inte abort längre, då är det mord. Och jag är inte insatt i frågan, så jag kan inte börja prata antal veckor och sådär. Men jag har förstått att läkarvetenskapen klarar att rädda foster i allt lägre åldrar. Samtidigt som aborträtten då med tiden har pressats uppåt i fler och fler veckor. Och det är ju där diskussionen står, tycker jag. Hur många veckor ska det vara?
Ja.
Men jag är inte tillräckligt insatt för att nämna några siffror på antal veckor.
Och finns det någon du hade velat att jag intervjuar efter dig?
Ja, alltså det, jag har inget, det finns ju massor med intressanta dissidenter. Men ja, du kan ju kolla på min kanal, vilket jag har intervjuat. Mm.
Och på tal om din kanal så heter ju den Nu fan räcker det. Och där vårt första möte inför kameran var ju på den kanalen. Så den kan man ju se på YouTube och även resten av din kanal. Du har ganska mycket följare där.
Ja, det varierar ju mellan olika filmer, men det, ja, det går ganska bra.
Mm. Bra Per. Det var en ära att få prata med dig igen. Väldigt kul att vi dels återknöt kontakten efter 10 år och att vi även har nu varit med i varandras kanaler också.
Det var en ära att få komma hit. Tack Nick.
Tack själv. Vi ses snart igen, hoppas jag.
Det gör vi.